Hur fungerar våra olika kroppar? Vad gör man när man vill ha sex olika mycket? Eller om sexet bara inte fungerar? Och hur viktigt är sex egentligen i en relation? Detta och mycket, mycket mer har vi samtalat med barnmorskan, psykoterapeuten och sexologen Hanna Mullås om. Hanna har så mycket kunskap som hon delar med sig av, så det fick bli en serie på 3 avsnitt där vi helt enkelt pratar om sex. Hoppas ni ska tycka att detta är intressant och att det kanske hjälper er om det skulle behövas. Trevlig lyssning! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt, Hanna Mullås.
Hej, tack.
Vi har ju pratat med dig en gång innan.
Ja.
Och vi pratade om kroppen och mycket annat.
Ja, det är mycket som berör den där kroppen.
Mm. Mm. Vi tänkte också att vi skulle ta upp lite grann när sex inte fungerar i en parrelation.
Mm.
Och man kanske har olika förutfattade meningar eller tankar eller lust eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och vad kan vi göra om det bara inte funkar? Mm. Jag vet i din egen podd, Pluspodden, så pratade du, har du i alla fall ett avsnitt där du pratar om hög- och låglustare.
Mm.
Och det, jag hade aldrig hört talas om det innan jag lyssnade på er podd. Det är lite intressant tycker jag.
Mm. Ja, det är ju ett begrepp, eller begreppen började användas av en man som heter David Schnarch, som var sexolog och psykolog, tror jag att han var i grunden. Och han, jag hörde honom föreläsa när jag läste min första sexologutbildning, och jag fascinerades väldigt mycket av hans sätt att tänka, att det där med att en vill mer och en vill mindre, det är ett typ av mönster som utkristalliseras i nästan alla långvariga parrelationer. Och det är ju, det kan ju låta lite tråkigt på ett sätt. Men det kan också vara lite tröstande att tänka att det är ett av de vanligaste mönster som formas. Sen är det ju alltid frågan i hög relation till vad. Är man höglustare i relation till den andra, eller är man höglustare i relation till någon norm, eller vad är det som är? Är man låglustare, är det för att man inte har lust, eller är det för att man inte har lust till just dig? Är det för att man inte har lust till den sexuella praktiken som du är intresserad av? Eller vad är det egentligen som gör att man är låg, att man säger nej? Är det för att man känner att men min partner förstår inte min kropp? Det är bara in och ut och sen är det bra. Och jag hänger inte med. Jag njuter inte av det. Så varför ska jag göra detta då? Man behöver ju först sätta sig ner och fundera över hur började det? Vad är det? Hur ser situationen ut för just er? Och man måste också hjälpa båda personerna att se lidandet hos den andra. För att det är lätt att tänka att det är den som vill mindre som går runt och sen känner sig stressad och att man är otillräcklig. Nu hade vi sex förra veckan och nu vill du ha sex igen och jag får dåligt samvete och jag borde. Och det är jättetungt. Och lätt att tänka på högre lustaren som person som bara driver på och liksom kräver saker. Men jag har mött väldigt få högre lustare personer som har sagt att jag skiter i om du inte vill. Jag vill ha sex ändå, utan det finns ju naturligtvis människor som säger, men det vanligaste är att man faktiskt, man vill ha den andres åtrå, man vill inte bara att nu ska du ställa upp på sex eller nu ska vi få till det, utan man vill känna sig åtrådd. Och då går man därför runt med samma känslor som låglustaren gör, man känner sig otillräcklig, man känner sig oälskad, man tänker, vad är det för fel på mig? Luktar jag inte gott? Möjliggör jag inte lust för dig? Är jag inte älskad av dig? Så att den går också runt med väldigt mycket stress och tänker, om låglustaren en vacker dag helt plötsligt initierar till sex eller inte ratar inbjudningen till sex, så tänker höglustaren att nu måste man passa på, fast man kanske själv inte vill egentligen just då. Mm. Men nu måste man passa på. Så båda går runt med ganska tunga känslor skulle jag vilja säga.
Mm.
Och jag tycker det är jätteviktigt att hjälpa paret att förstå varandras positioner. Och att förstå vad jaet gör och vad nejet gör. Kan det bara handla om en kommunikationsdel när man behöver tala om hur man talar om det? Liksom? Är det mer att det här... Är det inbyggt en slags socialiserad förväntan om hur det borde vara? Och det är det som egentligen är problemet. Är det sättet man säger nej? Om jag till exempel säger så här... Åh, du vet att jag älskar dig och tack för att du bjuder in till det här, men jag orkar inte just nu. Jag känner inte för sex just nu. Eller om man säger, nej fy vad jobbig du är. Du tänker bara på sex, det är det enda du vill ha. Så. Man kan ju säga nej på väldigt många olika sätt.
Sant.
Hur bjuder man in till sex? Går man bara fram till sin partner och tar den på rumpan? Eller pratar man om det? Flörtar man? Alltså hur bjuder man in till sexet? Gör man det på ett sätt som, ja men jag vet ju en del som är högre lustade som kanske nästan skojar lite om att man, ja nu skulle det vara gött, men lite sådär, eller något. För att då blir det lättare att bli ratad om man har skämtat lite om det. För att bli ratad är ju verkligen att här är vi som mest sårbara. Om du inte vill ha sex med mig, vill du inte ha mig då? Är det något fel med min kropp? Är det någonting som inte stämmer? Så. Och där har vi ju en fantastisk förmåga att jämföra oss med massa andra. Om någon har velat använda en sexleksak så tänker den andra partnern att titta, jag duger inte. Det jag har att erbjuda, mina händer och fingrar och allt vad jag kan använda är liksom inte okej för dig. Du vill ha något annat. Och vi jämför oss och tror en massa saker om vår partner som inte blir bra. Så först är det ju en kartläggning är väl bästa ordet att försöka förklara vad man måste börja någonstans. Så att man kan hjälpa par att förstå hur den andra känner. Och sen får man ju leta lite efter lösningar då. Vad kan lösningar vara? Alltså det brukar vara... Så att många vill ha konkreta tips och råd. Och jag är lite så här, jag tycker det är lite svårt därför att jag vet att det här hjälper inte i alla fall. Därför att orsakerna är så olika. Därför är också lösningarna väldigt olika. Men man kan tänka så här att om man har sorterat bort allting som handlar om att det finns svåra relationsproblem. Att till exempel en person är egentligen på väg ut ur relationen. Då kanske man inte är där i terapin ens. Man kanske inte vill jobba med detta. Man är jättemotstånd. Man bara, därför att jag vill inte vara med dig ändå. Ja, har man inte rätt ut det först så blir det svårt. Och man behöver ha sett över lite. Är det här en relation där det finns våld? Där det finns diskriminering? Mobbing? Elakheter? Känner ni er trygga i relationen? För om man inte är trygg och känner sig... någorlunda till freds i relationen, då är det jättesvårt att jobba med det här sårbara. Så nejet kan ju handla om att någon till slut säger, nej men alltså jag kan inte leva med den här partnern för att den gör mig illa. Då måste man ju jobba med det istället. Så när man har utrett det och man ser att paret är på lite nivån att ja, men jag vill jobba med detta, eller vi vill jobba med detta. Då är det ju ofta så att den som är låglustare känner, om man ser det bara jag som ska ändra på mig. Då brukar jag brukar jobba med att paret ska se sin, alltså i paret så består paret av två personer. Två individer som vill olika saker och som känner olika saker, som har olika sexualitet. Men man kan också tala om deras relation som en tredje part i deras liv. Och tänka då, hur mår er relation? Hur kan ni ta hand om er relation? Och vad behöver er relation? Alltså för eftersom vi tänker att en långvarig parrelation, där är det ju inte så att alla ser likadana ut. Som jag till exempel lever med en person. Och sen vi byter ut en av oss. Då kommer ju den relationen inte vara likadan. Utan alla relationer är olika. Och hur mår er relation? Vad är det som behövs för att er relation ska Jag brukar prata om det som ett litet bebis. Er relation är liksom lilla bebis. Hur mår er lilla bebis? Är den desperat? Är den, känner den sig oälskad? Känner den sig äcklad? Vad behöver lugna bebisen? Vad behöver hjälpa den? Liksom, vad behöver vi göra för att den ska må bra? Och då när man tänker rent sexmässigt så kan det ju vara så att man vill olika saker. Handlar det om praktikerna, sättet vi har sex på? Kanske en kanske längtar jättemycket efter oralsex och den andra känner det är det äckligaste som jag kan tänka mig. Hur kan man tala om det då utan att det blir ratande och skammande? Det kan handla om frekvensen. Och då får man ju liksom någonstans förhandla precis som man gör om allt annat. Vad är mitt högsta minimum och ditt lägsta maximum eller hur man nu ska säga. Var kan vi mötas? Handlar det om vem som ska initiera sex? Alltså att den som är högre lustrare kanske känner att det är alltid jag som tar initiativ till det. Kan man tänka att vi turas om? Men att man alltid har möjlighet att säga nej. Men att det är under den här tiden. Någon gång varje helg så ska någon av oss initiera. Och så får man liksom se. Är det något annat vi kan liksom trixa och dela med. Sen när människor säger så här, men du vill ju bara ha sex. Då lyfter jag på öronen lite. För att det är väldigt sällan någon bara vill ha sex. Det man vill ha är kanske sex. Det är kanske det man säger. Och på ett sätt kan man ju säga, vad vore det värsta som kan hända? Att du bara vill ha sex. Så säger man ju inte till den andra om den vill prata. Ja, du vill bara prata. Eller ja, det kanske man säger i och för sig. Men det är inte lika skammande. Det är inte lika fult att bara vilja prata. Så man behöver hitta ett annat språk för det här. Nej, men den här personen kanske inte bara vill ha sex. Om den bara vill ha sex så kanske den skulle strunta i att komma hit till parterapi med dig. Då kanske den inte skulle ta med dig. Utan den skulle bara gå någonstans och ha sex. Så det är någonting mer man vill ha än bara sex. Vi vill ha intimitet, vi vill ha närhet, vi vill ha känna oss älskade, vi vill få ge kärlek. Så hur kan man tala om det på ett annat sätt, det där att bara vilja ha sex? Tänker jag är jätteviktiga ingredienser. Sen när man tänker, förväntningar är ju ett otroligt viktigt område här. För det är ju någonting med vår lust som händer när vi känner att det finns krav. För lusten, den finns ju i buset och i leken och i fnittrandet och i liksom. Men om det blir ett krav, ja men säg något roligt då. då försvinner ju buset liksom, då försvinner det kittlande. Sen har vi dessutom de olikheter idag som man jobbar mycket med. Kommer ju utifrån jämställdhet. Att vi lever i jämställda relationer. Vi vill ha, vi tycker jämställdhet är viktigt. Men vad är jämställdhet? Är det samma sak som att man ska vilja lika mycket? Eller är jämställdhet att man igen, som jag menar då, att jämställdhet är att man egentligen står ut med att vi är olika. Och ibland behöver jag saker som du får hjälpa mig med och ibland är det tvärtom. Det är inte att det ska vara statiskt exakt lika. För ett problem som blev efter MeToo lite var ju det där att en del personer kan komma och säga, vad får man göra när man ska flirta? Jag vill inte kränka någon. Jag vill inte gå över någons gränser. Så vad får jag göra för att flirta? Och när det har smugit sig in i en parrelation, då kan det ju bli så att människor är rädda för att ta initiativ. För att du blir arg då. Och då kan man till slut hamna där flirtandet och leken, det beskrivs nästan som manipulation. Men jag sitter här i soffan och väntar på sexlusten. Den kommer, jag säger till när den kommer. Och så ska den andra försöka locka fram och då blir det, nej, sluta! Du bara kör över mig! Du bara kör över mig! Och det blir inte bra. Det är klart att inte manipulation ska finnas i något sammanhang i parrelationer. Men att få lirka med varandra, det är ju en del av det som är att vara flexibel. Men det blir ju hotfullt om jag inte känner mig trygg i relationen. Om jag inte känner mig trygg med min egen sexualitet. Och det här att jämställda kvinnor, de ska bestämma över sin egen kropp och de ska kunna säga nej. Och då är det kanske viktigt att få börja säga nej. Men när jag har sagt nej tillräckligt många gånger så kanske jag också behöver säga, ja men ibland vill jag kanske säga ja.
Mm.
Får jag göra det då om du har flörtat fram det här jaet hos mig? Eller är jag då bara en förtryckt kvinna som följer min partners minsta vink? Så sånt där är också viktigt att prata om och diskutera. Och David Schnarch då, som myntar de här begreppen, han menar ju att det finns något positivt med olikheterna. Eftersom det gör att vi hela tiden måste jobba på vår relation. För högerlustaren, för att leva respektfullt och kärleksfullt, måste försöka förstå lågförlustaren och tvärtom. Så hur hamnar vi inte där sex blir ett maktmedel?
Mm. Så har det nog varit. Jag pratade med en vän och hon sa att hon är lite äldre. Hon uttryckte kanske att förr i tiden så var det väldigt mycket, eller så var det ju överlag, med att det är mannen som bestämmer. Mm. Och då blev ju också hela sexgrejen ut efter det.
Mm.
Och att det nog har varit väldigt negativt väldigt. I generationer tillbaka. Ja.
Mm.
Också som vi pratade om i förra programmet av liksom vad är manligt, liksom att man ska
ja, precis, vara stor och liksom, man.
Ja, precis, ja. Och kvinnan är mer lite timid och så.
Mm. Hon ska hålla på sig.
Ja, precis.
Och, att, och hon ska stå för relationen.
Ja, och lugn och hela den här biten.
Ja, precis.
Men jag tänker nu är det ju annorlunda.
Ja, på många sätt är det annorlunda, på många sätt så är det likadant. Det händer hela tiden saker och det förändras. Jag tycker jag möter jättemånga par där man kämpar jättemycket med att ha det jämställt och man vill liksom uppfostra barnen i jämställdhetsanda och man vill visa på att båda föräldrar försöker hjälpa till och göra och sådär. Så det tycker jag är jättefint. Men i jämställdheten så får man inte jämställa med det med att man ska tycka att sex är lika viktigt.
Mm.
För det är okej att en tycker att sex, just vissa delar av sexet är viktigare.
Mm.
Och så får den andra säga, men jag tycker det är viktigare att vi gör det här. Ja, men nu gör vi båda två sakerna då. Och så får vi stå ut med att du kommer kanske inte tycka om sex lika mycket som jag. Du kanske inte kommer tycka om lika mycket att vi sitter och pratar och gossar i soffan lika mycket.
Kan det ha med kärleksspråken att göra?
Absolut. Sen är ju jag är lite så motståndare till kärleksspråk.
Jag tänkte, ska jag fråga?
Ja. Jo, men jag är inte alls motståndare till kärleksspråk. Egentligen är jag ju i favör för att vi vill olika saker och ska stå ut med det. Men ibland kan jag tycka att när människor har läst den boken, Kärlekens fem språk, så kommer de och så säger de, ja, titta här, det är därför du aldrig har förstått mig. För jag, du har inte förstått att jag vill ha det här. Och så läser man inte boken med syftet. Syftet är att jag ska förstå vad du vill ha.
Mm.
Och då blir det liksom, då sitter man i varsin skyttegrav och så säger man, jag kommer ge dig precis vad du vill ha när du börjar ge mig det jag vill ha. Och så säger båda så, och så kommer man ju ingenstans.
Det blir lite egoistiskt.
Ja, så man måste liksom lite förhandla om saker och inse att vi kanske inte tycker samma sak. När det gäller sex just då så tänker jag att man kan börja med också att ibland kan det vara så att sex har blivit så laddat så man måste lite restarta.
Mm.
Och då kan det vara så att jag säger till par att jag tycker inte att ni ska ha penetrerande sex, jag tycker inte ni ska vara nakna med varandra på ett tag, jag tycker vi backar. Ibland kan jag börja längre fram och så märker man att nej, men det gick inte alls bra och då får man backa lite till. Det kan vara att man börjar med att men vi planerar in och då det där med att planera in saker tycker folk är osexigt. Det är inte okej, sex ska komma spontant och vara så här romantiskt och tjula gulligt. Men då kanske det inte blir av istället.
Mm.
Utan nu planerar vi in och planerar vi in. Vi börjar med att planera in vi-tid. Nu sitter vi här i soffan. Ser om vi kan sitta nära varandra i soffan istället för att sitta i varsin ände. Och så vet båda två att det ska inte bli sex.
Mm.
Sen kan man lägga på att man ska kyssas. Kyssa är någonting som många glömmer bort i långvariga parrelationer. Som kan vara oerhört intimt och oerhört upphetsande. Om man har borstat tänderna. och sen att man kanske börjar hångla, man börjar massera varandra men ha kläderna på Och då den där som är kanske har varit nej-sägare innan kanske tillåter sig att våga känna känslan när den vet att det finns inget krav på att det ska bli mer. Nu är det det här. Att man får träna lite i den ändan. Men inget av det här kommer hjälpa om man inte har kommit till försökt och i alla fall prata lite om orsakerna. Och sen att man lägger på fler och fler grejer, eller rättare sagt hör av fler och fler saker. Mm. Och kanske börjar med att vara mer och mer naken, mer och mer intim. Och sen att man också smeker underliv och könsorgan för att se vad som händer. Men också att man hela tiden då sätter fokus njutning, inte funktion. Kanske inte ska penetrera. Vi kanske ska utforska ett sexliv som söker njutning utan penetration. Om penetrationen har blivit kravfull, du kanske blir smärtsam. Vad kan vi göra för att leka kring det? Liksom?
Något som jag tänker bara rent, alltså de här erogena zoner och sådana grejer. Alltså man, där förstår man ju att det är väldigt, väldigt olika också, ja, självklart. Verkligen. Vad man upplever är erogent eller inte. Men finns det ofta någonting som många glömmer bort? Eller alltså, var sitter de här zonerna?
Ja, precis. Liksom, jag skulle vilja säga att hela kroppen är en erogen zon. Och jag har svårt att välja ut några platser. För då skulle det bli vad jag tycker är erogent. Och det är ju nog folk inte så intresserade. Eller det vet jag inte. Det får de inte veta i alla fall. Men jag tänker att om man tänker att hela kroppen är erogen på det sättet. Att hela kroppen kan gå igång. En av mina favoritförfattare, han pratade om. Han heter Donald Winnicott och psykoterapeut. Och han pratar om jagorgasmer. Och att jagorgasmer behöver vi lite varje dag. Det kan vara att vi njuter av en kopp kaffe. Att vi lyssnar på musik som vi älskar. Alltså det där som söker njutningen. Mm. Och om man tänker utifrån beröring. Så kan ju olika former av beröring ge olika typer av lustkänslor i kroppen. Och då är det ju ofta så att brösten och bröstområdet, men också liksom underlivet, insidan, lår och rumpa och så brukar vara de områden där man börjar prata om direkt. Men en del av kroppen som ofta glöms bort, det är ju faktiskt baksidan på kroppen. Alltså att bli masserad på ryggen, att någon tar med sin hand någonstans. Och då är ju också den här, det som är erogent för någon, det är att ta ganska hårt. Det som är erogent för någon annan är att det verkligen nästan bara är fjäderlätt beröring. Så det där är också olika, på vilket sätt vill jag att min partner ska ta på mig. Mm. Och om man inte pratar om detta, då är det ju väldigt lätt att det blir missuppfattningar och så. Därför att man kanske egentligen, lusten kanske sjunker om jag känner att du tar för lätt på huden. Jag vill att du ska ta i lite mer. Då, om man inte vågar säga det för man är rädd för att göra sin partner illa, så till slut så kanske man inte tycker de där stunderna är så roliga och så struntar man i dem och så.
Hur kan man, om jag tänker om de sakerna är ett problem, men det är kanske svårt som du säger att säga, finns det liksom något tips och tricks? Alltså ska man säga det i stunden eller ska man säga det efteråt eller någon efter? Eller hur?
Ja, men det är en jättebra reflektion det där med erogena zoner och hur man pratar om det.
Mm.
Att man faktiskt kanske ska, på samma sätt som man bokar in sexet då, kanske man ska boka in samtal om sexet. Bara för att det kanske är det som är det svåra. Det svåra kanske egentligen inte är att njuta tillsammans. Det svåra kanske är att prata om det.
Mm.
Och om man då tränar sig på lite att prata om det, då kan man göra det om man är ute och går, om man tycker att det känns okej. Det där walk and talk brukar vara ganska bra, för då tittar man inte på varandra i ögonen och man kan liksom säga, men så kanske man är någonstans där man tror att någon lyssnar, då kanske man inte vågar säga vad som helst. Man kan sitta i bilen, men man heller inte sitta och titta på varandra. Man kan börja med att skriva ett brev till varandra.
Mm.
Om en sexuell fantasi man har eller en dröm man har eller någonting som man har gjort tillsammans, man skulle kunna skriva ner, kommer du ihåg när vi var där och där och vi bara gjorde det här, det var en sån arousal för mig, det var en sån fantastisk stund. Man skriver någonting om det sexliv man har haft eller som man längtar efter. Man börjar närma sig. Och du kanske är lättare att skriva och så få läsa. Och sen så kan man reflektera kring det. Eller ha en liten studiecirkel om det. Men att prata om det tror jag är... Det går liksom inte alltid prata fram lust. Det är inte alltid säkert det går att göra. Men det går att trygga fram känslan av att jag är trygg med dig genom att prata. Och inte att bli så laddat och att det direkt låser mig. För jag tänker att nu kommer vi missförstå varandra, vi kommer bli osams, vi kommer tycka olika. Och så då är ju olusten där direkt för många.
Mm. Skulle du rekommendera att man går och pratar med någon?
Ja, men jag tänker att man kan göra. Jag tänker att man kan göra ganska mycket själv. Men min erfarenhet är att människor söker hjälp ganska snabbt nu för tiden. Jag tycker inte alls att människor liksom väntar. Vissa gör ju det, men jag tycker många så här, ja men vi det här är inget jätteproblem, men vi vill gärna få lite tips om hur man kan göra så här och så här. Det är väl i de par där det är låser sig väldigt hårt, där kanske man inte söker hjälp. Och ju mer det låser sig, ju snabbare kanske man ska försöka vara på och söka hjälp och se om någon kan hjälpa en att tolka den andra signaler eller vad den försöker säga eller så.
Låser sig, vad menar du med det?
Nej, men att om man märker att om vi börjar prata sex så blir vi så osams så att vi pratar inte med varandra på 3 dagar.
Mm.
Det är det lite jag menar. Då kanske man behöver faktiskt hjälp med det. Men annars tror jag många av de här sakerna man kan göra tillsammans innan man söker hjälp om man vill. Så får se om vi resonerar tillsammans, vad tror vi orsakerna till att vi vill så olika är? Liksom. Den som är höglustare får ofta höra att du är liksom, du är säkert sexmissbrukare eller du är en pervers eller du är konstig eller så. Och den som är låglustare kan få höra att men du är helt så förtorkad gammal människa. Och då kanske man ska börja, men hur ska jag tala till dig om du är kanske föräldern till mina barn? Du är kanske den jag har lovat er i trohet. Du kanske är den som jag älskar mest av allt i hela världen. Hur ska jag uttrycka mig på ett sätt som inte blir skammande och elakt?
Mm.
Det kan ju vara någonting att träna på. Men man kan också börja med att våga sätta ord på sin längtan.
Mm.
Jag längtar efter det här. Jag skulle längta efter väldigt många, om jag ska generalisera, män som är höglustare. Som är tillsammans med en kvinna som är låglustare. Så skulle jag säga att väldigt många av de männen har sagt så här. Jag längtar efter att du ska vilja ha mig.
Mm.
Jag längtar efter att få ge dig en orgasm så du bara skiner i ansiktet. Det skulle ge mig en sån tillfredsställelse att få vara den personen i ditt liv. Och då kommer vi tillbaka till det med självkänslan, det sexuella självförtroendet kan man prata om.
Mm.
Den här känslan av att jag kan ge dig det du vill ha. Och när det gäller sex, det är ju väldigt lätt om vi tänker de här kärleksspråken då, att man tänker att det är sättet som jag vill ha, bli älskad på. Det vill säkert någon annan bli också. Och det är väldigt, vi har väldigt lätt att se ner på om sex är enkelt för oss. Så har vi så svårt att förstå, varför kan du inte ge mig det här? Mm. Det tar ju bara några minuter. Varför ska det vara så hiskeligt svårt? Det är väl inte svårare än att du är ute och joggar varannan kväll. Det tar ju mer energi. Varför gör du det? Det är ju jättetråkigt. Så vi har lite svårt att förstå varandras, det vi själva tycker är enkelt.
Mm.
Där har vi svårt att förstå.
Men om, alltså, du har ju på ett sätt svarat på det.
Mm.
Men jag tänker, alltså, om man som låglustare, eller det kan ju vara så att två stycken är höglustare.
Mm.
Eller båda två är låglustare.
Mm, mm,
skapar det också, alltså, finns det generella problem även i de relationerna?
Nej, men alltså, det är ju... Nej, alltså så här är det också, att man kan vara jättehöglustare som är tillsammans med en jättelåglustare, om man kan uttrycka sig så, och det är inte ett problem. Därför man kan prata om det. Man står ut och respekterar varandras olikheter. Och man vet att du älskar mig, fast du vill inte ha sex lika ofta som jag. Då behöver inte det vara ett problem.
Mm.
Man kan vara två personer som inte är så intresserade av sex. Men man har andra sorters lidande som blir i relationen. Därför att man tänker att det borde ju vara så att vi skulle ha mer sex. Och så driver någon på det. För att så ser normen ut i Sverige. Att det ska vi ju ha. Fast jag vill egentligen inte. Mm. Och du vill egentligen inte. Och du tror att jag vill. Och så blir det liksom massa missförstånd. Så jag tänker att det är inte positionerna i sig som ger ett lidande. Utan det är egentligen hur man kan prata om dem. Och hur man kan hjälpa varandra att förstå relationen och sig själv.
Jag tror i programmet, i eran podd, att ni pratar om att det kan vara olika perioder i livet. Absolut. Som man kan vara hög och låg. Att man kan liksom
byta plats.
Ja, precis.
Absolut.
Det är jätteviktigt. Hur blir det så? Alltså,
ja, men det kan vara till exempel att nej, men det kan ju vara att man med åldern så förändras vår lust. Och för någon så kan lusten, ja, men vi säger där schablonparet, så är det liksom om vi säger en man och en kvinna där mannen är efter 65-70 börjar gå i pension, känner sig oviktig, testosteronet är inte lika starkt längre och så bara nej, vad är meningen med livet? Och lite sviktande erektion och nej. Och då känner kvinnan, nu har äntligen barnen flyttat hemifrån, nu ska vi ut och resa, nu ska vi upptäcka varandra, och nu ska vi liksom ha sex, det har vi ju inte orkat med, hunnit med liksom. Och så byter man plats. Innan kanske mannen tyckte det var jätteviktigt och kvinnan tyckte, ja, men vi har så mycket att stå i och det är så mycket som är i vägen, vi tar det sen. Så det kan ju vara sådana saker. Det kan vara att en blir sjuk eller en blir... det kan hända något i parrelationen som gör att... Till exempel om en är låglustare, en är höglustare. Ja, och så håller man på att kämpa med det här och man är oense och man förstår inte varandra. Och så märker den låglustaren att men du börjar ju tycka den där personen är väldigt snygg. Jag ser ju att du pratar väldigt mycket med den personen när vi träffas liksom så här och... Ja, och då börjar låglustaren tänka efter, nej men alltså, då behöver det inte vara för att man egentligen själv vill, utan man kanske försöker plocka fram någon slags lust för att få till, och plötsligt så börjar man ligga jättemycket och man börjar liksom så här, för att man ska vinna tillbaka den andra. Ganska vanligt efter otrohet eller liknande typer av relationskriser också, för att man visar att man ska återta det som man har förlorat på något sätt. Så det finns massa olika saker som kan göra att lusten byter plats.
Egentligen så gör det för oss kvinnor hela, alltså varje månad. Det
absolut. Det är ju upp och ner. Och det är ju intressant faktiskt. För om man tänker då att i Sverige så äter väldigt många människor hormonella p-piller. Eller hormonella preventivmedel som gör oss lite likadana hela tiden. Medans... i andra kulturer där man embracear och tar till sig menscykeln på ett helt annat sätt. Där man kanske, om man säger det i judendomen, så anses man vara oren då. I 2 veckor, alltså från mens och så en vecka efter mens också. Och då nu behöver vi inte diskutera ordet oren. Men då är det att man ska inte ha sex den tiden. Och då om man är ortodox jude då till exempel. Men då när man då blir det ju så här att vid ägglossningen så börjar man ha sex, och så har man sex i 2 veckor och sen så är det vila i 2 veckor. Och så har man sex i 2 veckor och så är det vila i 2 veckor. Och att leva i den där pendlingen och låta kroppen styra kanske vi ibland skulle må bättre av.
Ja, det utsöndras, alltså vid ägglossning så utsöndras. Ja, och då är vi ju mer attraktiva för vår partner också.
Ja visst, och så vi känner oss skitsnygga.
Ja, jättedumt att vi inte liksom bara lär oss våran kropp.
Ja, precis. Ja.
Faktiskt.
Om man nu då liksom ändå har... Man har haft ett fungerande sexliv och man har liksom trivts med det och inte haft några problem med det. Men sen hamnar man då i någon period liksom där den ena faktiskt egentligen önskar men inte riktigt får fram sin lust liksom, eller man går inte igång. Vad finns det liksom för tips och tricks på det liksom? Finns det...
Först tror jag man måste acceptera att lusten går upp och ner. Det är liksom och kan det finnas orsaker till varför den gör det just nu? Är jag i en livskris? Är jag i en... Ja, jag börjar ifrågasätta massa saker liksom, så att det är lite återhållsamt just nu. Så. Men om man har utrett allt det där, så tänker jag att man behöver, då behöver man tänka på lusten som någonting som man ska träna fram. Mm. Alltså om man har sprungit maraton och så bryter man benet, då måste man rehabba. Det går liksom inte att börja springa maraton igen direkt. Och likadant med lusten, att man kanske måste rehabba den lite. Backa lite, fundera över vad är det jag går igång på, hur kan vi göra för att jobba med detta, behöver vi ta hjälp av någon sexolog eller terapeut som kan hjälpa oss att komma igång, eller kan vi jobba med det tillsammans, kan vi backa bandet lite så att inte den här pressen och kravet kommer. Hur pratar vi om detta? Hur mycket stress känner jag från dig? Om jag känner att nej, men du vill så gärna. Så att ja, jag känner att om jag inte löser detta inom 2 veckor. Då kommer du lämna mig. Då blir pressen jättehög. Men om vi kan prata om det och du säger ja. Men vi har ju jättebra relation. Det är så här blir det lite då och då. Då kanske jag slappnar av och känner att ja, men kan vi hitta något busigt? Har vi roligt ihop? Behöver vi liksom ändra på någonting i vår livssituation som förändrar detta?
Mm.
Så det är väl det bästa jag kan tänka eller säga som svar. Att man behöver tänka, ja, men vi kanske behöver rehabba mig lite. Mm. Och vad är det då? Är det så att jag tycker att sexet har blivit tråkigt? Behöver vi lägga till någonting, ta bort någonting, göra om någonting?
Mm.
För att det ska bli mer roligt igen.
Mm. Och också som du sa i förra programmet, att det handlar ju så mycket om kanske hela relationen.
Ja, verkligen.
Är det vanligt att folk, eller ja, såklart de kommer ju till dig när de har problem, när de tycker liksom olika.
Mm.
Men tror du att det är det vanligaste att en är höglösare och en är låglösare? Eller är det liksom generellt, funkar sexlivet generellt, tror du?
Jag tror att alla långvariga parrelationer kommer möta någon form av hinder på vägen i sitt sexliv. Så tror jag det. Sen löser väldigt många det själva. Men det är väldigt sällan jag möter varken par här eller när man föreläser eller när man pratar som säger att men det här har alltid funkat.
Mm.
Det finns vissa som säger det. Att sexet har alltid funkat. Det kan till exempel, det behöver ju inte alltid vara det, men det kan vara personer som lever i relationer som är på gråskalan av att det finns en hel del manipulation eller våld. Så kan en del säga att sexet har alltid funkat. Därför där är kanske ibland så att sexet blir en plats där plötsligt så är maktbalansen lite jämnare.
Mm.
Det kan vara så ibland att den som är i underläge annars känner sig i överläge plötsligt. När man blir åtrådd och man vet att man har någonting som den andra vill ha.
Mm.
Och om man inte lever i en sån destruktiv relation så den andra bara tar det ändå. Oavsett vad jag säger ja eller nej till. Men det finns också andra som kan säga att men sex har alltid funkat. Men de allra flesta skulle säga men i den perioden eller efter den graviditeten. Efter den händelsen då tappade jag liksom styrfarten i lusten.
Mm. Och så får det vara.
Så får det vara. Mm. Mm. Det är inte så farligt.
Nej.
Mm.
Och behöver man? Kan man prata med dig?
Absolut. Ja, det är så bra.
Ja. Tack så jättemycket.
Tack.
För det här.
Mm. Tack.
Ha det så bra.
Ha det
fint. Hej då.
Hej.